Andrea Reuter, den här gången så kommer du inte inseglande från röda mattan som man skulle kunna tänka sig, utan helt tvärtom. Vad har du gjort?
Alltså, jag var på beredskapskurs för kvinnor på Karelska brigaden, och jag ska berätta om hur det kändes och hur det var. Och det var alltså förra veckoslutet, så det är väldigt färskt i minne.
Och Elmer Bäck, hej.
Ja, hej.
Du har varit och tittat på en film.
Jag har varit och tittat på en film, jag. Ja, jag har sett...
En utmaning.
Ja, det är en utmaning det också. Jag har sett I Was a Stranger av Brant Anderson. Och jag har liksom, jag tror att jag har en spaning att det är någonting som är på väg ut och någonting som är på väg in som möts i den här filmen.
Jag kommer att tala om den fallna kulturkvinnan Lena Dunham. Och varför är den här kvinnan som gav oss tv-serien Girls så extremt hatad? Varför kallar man henne till exempel för sexförbrytare som förgriper sig på barn? Har ni hört det här?
Nej,
jag har ingen koll alls.
Okej, det är bra att ni inte är de som hatar henne mest, för när jag pratar om henne bland vissa vänner så har de sagt, men hur kan du ens läsa hennes bok, att hon är ju så vidrig. Så jag är glad att ni inte är på den nivån.
Jag har ingen koll på det här. Vad är det hon har gjort då?
Jag kommer att berätta. Hon har skrivit en ny bok. Hon har skrivit en bok som heter Facebook igen. Och det är hennes nya självbiografi. Och jag har just läst den. Och jag vill också berätta att hon är min stora idol. Jag vågar berätta nu när ni ser helt vänliga ut ännu. Yes, jag tänker att jag börjar. Varför tycker jag så jättemycket om Lena Dunham? Tänker år 2012. När ni kommer ihåg den tiden. Jag satt på Girls och tittade på den. Och jag hade aldrig sett något liknande i mainstream. En mainstream-produktion som visade det här. Det var någonting som kändes så äkta och rått. Och jag fick se en kvinna som inte var Hollywood-skön eller så här konventionellt vacker och smal, utan en vanlig kropp, en kvinna som tog plats, och hon hade sex och hon var rolig och hon var snuskig och hon var äcklig och hon var allt möjligt, och hon såg inte ut att skämmas så mycket. Och för mig var det här revolutionerande. Vad har ni för förhållande till Girls?
Alltså jag kollar förstås på allting. Tycker jag det hade absolut sina fördelar, men jag måste ändå säga att jag tycker att det är liksom lite för mycket angstfokus för min smak, att nu är jag mera Sex and the City girl än Girls.
Nu har jag kollat på det, men jag tror just att det talar ju inte direkt till mig, tror jag. Så att jag menar, nu har jag kollat på det och nu, alltså nu förstår jag att det är bra. Och nu, liksom, nu har jag sett delar och nu tycker jag att det var kul att kolla på, men inte kan jag säga att jag har sett allt.
No, jag berättar än att hon har haft mycket, hon har varit nästintill cancelled, och jag kan berätta lite orsakerna bakom. Ända sedan Girls slutade sändas 2017, ungefär där vid MeToo, den började 2012, så har hon varit som en motsatsen till Kung Midas, att allt vad hon har rört till har blivit till skräp helt enkelt.
Det är jätteintressant, för att hon är så otroligt hyllad, och hon hade ju bara gjort väl den här Tiny Furniture innan Girls, alltså hon blev så där liksom geniförklarad. Och sen då att hon har blivit, och jag köpte också, hon fick ju någon så här, det största förskottet på en självbiografi någonsin innan hon skulle skriva sin första bok som kom ut där någon gång under produktionen av Girls. Men sen på något sätt så har jag helt sådär tappat henne, att jag någonstans har följt med vad som hände med henne. Så det, jag har missat det här, uppgången var jag med om, men fallet, berätta allt.
No, det har just att göra faktiskt till stor del om den här boken som du nämnde, Not That Kind of Girl, som kom ut 2014. Så där berättar hon, hennes grej, att hon säger too much. Alltså hon är en, innan det blev en helt egen genre så var hon en sån som alltid berättar för mycket. Så i den så berättar hon att som 7-åring så undersökte hon sitt ettåriga syskons könsorgan. Och hennes syskon Cyrus sa hela tiden att hen inte hade upplevt det alls som något skadligt. Alltså hen var ett år och Lena var 7. Men det här gjorde att hon blev anklagad för att ha gjort övergrepp.
Det är helt sant. Det är barn.
Och sen,
alltså det är självklart man inte ska göra så, men alltså det betyder ju ingenting. Man har ju ingen sexualitet eller någonting sånt. Och barn kan ju göra jättedumma, konstiga saker.
Alltså verkligen.
Men det betyder ju inte att man är på något visst sätt eller så.
Nej, men det var...
Som vuxen.
Exakt, men det här började det.
Förutom om man torterar ihjäl djur, då blir man ju alltid sämre.
Det är den klassiska.
Men jag tror att det faktiskt är så, att det är A, B. Men det värsta som hände var under MeToo, det var 2017. Och det här var på riktigt dåligt nog.
Det här tror jag det kommer ihåg.
Ja, alltså jag behöver säga dåligt nog, det här var dåligt. Hon och producenten och dåvarande kompisen Jenny Connor gick ut med ett gemensamt uttalande där de försvarade en kollega, Murray Miller, mot anklagelser om sexuella övergrepp. Mm. Det här var 2017 och hon har bett om ursäkt.
Och hade den människan blivit dömd sedan mer alltså?
Det har jag faktiskt inte kollat. Det är bara det att hon liksom misstänkliggjorde den som hade berättat att hon var utsatt för det. Att det var det där, det var inte hennes plats att göra det. Men 2017, det var någonting som hände.
Den tiden ska man inte säga något.
Nej. Just då som det var som mest.
Och det var då som jag tycker att folk började avsky henne som mest. Ni kommer ihåg, det var liksom.
Sen tror jag att folk vill avsky. Alltså, det är ju en klassisk. Om du blir tillräckligt hyllad så ska man ju riva ner. Så jag tror också att det finns ju folk som har suttit och liksom, vad heter det, man spänner, man vässar knivarna och väntar. Och det var ju det perfekta. Alltså nu finns det ju rovdjur liksom. Så det ska ju också sägas. Så jag tror nog att det var många som ville se henne falla.
Absolut. Och det var på något sätt att hon var som kvinna och vit. Alltså hon var för vit och hon var för. Jag vet inte, hon fick liksom bära det där hundhuvud för allt som det där den vita. Liksom var allt systembygge inom tv-branschen. Så det fick hon sen plötsligt bära. Mm. Alltså att Girls blev jättehårt anklagad för att det hade att det var för vit och för medelklass eller rika människor där. Och att hon var för privilegierad. Alltså Lena Dunham kommer, hon har föräldrar i konstvärlden som har bra kontakter. De hade råd att föra henne till bra konstskolor, Oberlin och sådana här platser. Att hon var så privilegierad och det var liksom helt emot. Att det fick hon inte. Hon fick inte liksom ha en röst just då. Och jag minns 2017, så det var faktiskt, det var en tid där vi lärde oss snabbt nya ord och appropriering. Jag tror att det var ungefär då vi lärde det. Och vi tog, snabbt så visste också jag att vad betyder alla bokstäver i HBTIQ+. Mm. Att det var som så jättehårt att sa du något fel eller var du feminist på fel sätt. Och det där, hon fick nu bara hundhuvudet det där. Men som sagt, hon har också gjort jättemycket fel. Och hon är bortskämd. Och när man läser den här Famesick-biografin så slår det mig nog också att hon har haft mycket, mycket svårigheter. Men att hon är också superbortskämd. Alltså kanske
men har hon inte någon haft hemska hälsoproblem.
Ja, och endometrios och ja. Någon sån här annan sjukdom.
Då är man inte så bortkämd. Mm.
Nej, liksom. men verkligen inte. Alltså hon har haft stora svårigheter. Och det där till exempel, hon har nu just, alltså hon har livmodern bortopererad och kan aldrig få barn. Och det har varit hennes dröm, alltså hon ville alltid ha barn. Men jag tänker att hon har fått jättemycket kärlek på det sättet bortkämd av sina föräldrar.
Att jag menar inte, jag menar inte att vad man säger, vastakkain asettelu, asettelu emot, men bara att hon verkar ju ha haft ett liksom väldigt rikt liv med både, det är ju inte så där liksom la la la, här går jag omkring och allting är perfekt, utan hon har haft verkligen liksom riktiga jobbiga saker också som inte bara handlar om att hon har sagt något fel och blivit kritiserad.
Nej, och jättemycket ångest. Alltså, och sen så det där titeln Famesick, så det kommer från det att alltså hon har också varit drogberoende. Hon hade kommit ut just från rehab och operationer just när hon var med den här skrev den här förödande MeToo-kommentaren. Att hon var helt borta, men boken heter.
Men det är också roligt att det är ju det som hon alltid vill ha haft, just att hon har varit så frispråkig. Det är väl det som gör Girls så fantastiskt, att hon inte la munkavle på sig själv, och det är ju det som fäller henne sen. Mm. Alltså jag menar, är det inte det som, och det är fortfarande vad hon hamnar i problem med, ju att hon bara talar.
Det är liksom samma sak som höjde henne och spelade
exakt.
Henne.
Exakt, ja. Det är ju det som gjorde Girls som var så spännande, just att den gjorde det, för att alla andra hade hela tiden, okej, det där kan vi inte göra, det där kan vi inte göra, det där kan vi inte säga, det där kan vi inte visa. Och hon gjorde allt det där, och så fortsätter hon. Så jag menar, det är just typiskt att det som förde henne till toppen är det som fäller henne. Det är ju så det.
Jag tänker ännu, det vad hon har gjort och varför hon är så viktig för mig, trots att hon. No, jag tycker om det att hon säger för mycket. Ibland säger hon ju fel. Jag tycker att det är fint. Och den här, innan Girls, alltså, jag tycker att det förändrat TV. Jag tycker att utan henne så skulle vi inte ha Phoebe Waller-Bridge och Fleabag. Vi skulle inte ha Mindy Kaling eller Issa Rae eller kanske ens Amy Schumer. Att det fanns inte rum för den här kvinnan som var så många olika saker samtidigt och framförallt liksom lite äcklig. Och för mig var det så stort. Alltså, förstår ni, nu har jag haft jättemycket ätstörningar och för mig hade den där kvinnorollen alltid känts jättesmal. Så jag var så, wow! Och det där, till exempel än i denna dag, det är ju sorgligt, så skulle jag inte få för mig att gå på massage utan att raka benen innan. för det tycker jag, vet du, det, jag skulle skämmas. Förstår ni? Att varför det var så otroligt revolutionerande för mig att oho, wow, man får göra så här också. Och jag tycker också den där girls, ibland är det så att det är liksom nästan för pinsamt, men jag tycker att det är så fint. Och också den här boken så skriver hon såna scener som jag tycker att är liksom lite för äckligt. Jag tycker att stackars föräldrar måste de läsa om sin dotters sexliv på det här sättet. Och det är som sådär, men samtidigt vill jag ju läsa det. Men jag tycker att det är spännande. Och sen ännu med det här som du sa, Elma, att hon har sagt för mycket. Jag tror att hon måste vara kanske en man, så skulle man inte säga att hon overshare, utan man skulle säga att wow, liksom.
Fast jag vet inte, för finns det män som overshare på det där sättet? Alltså, jag vet inte om det där stämmer. Alltså,
det tycker jag är ganska typiskt kvinnligt, men det kanske man inte får på något sätt.
Nej, jag försöker bara tänka att vilken man gör en sån där, var det liksom. Alltså, då handlar det väl mer om sådär att man dricker öl och spelar videospel och är lite snuski.
No, Charles Bukowski.
Okej, om man går åt det hållet.
Modern. Modern Charles Bukowski. Ja, men så jag tänker bara det att vi inte använder de orden. Att man tänker sådär att no holds bar, vits i det här kova, den här mannen är helt kompromiss.
Men nu säger man ju Charles Bukowski, han ses ju vara ett mansvin. Nu är det ju på senare tiden så alla som overshare är mansvin. Att om du pratar om något sexuella fantasier så är det direkt ett snuskummer. Så inte tror jag att i dagens värld går det absolut inte. Det är bara att alltså, kvinnorna då oversharear om männen är äckliga. Men kanske kvinnorna då också är äckliga. Men nu ska jag säga att det är ganska äckelfaktorn är stor för män.
Ja, ja. Men det är ju det, så jag tycker att vi är ju, alltså Lena Dunham är expert på att skildra och visa det där äckliga. Alltså sånt som jag inte, som jag vill inte, min skuggsida som inte jag vill se, så kan jag säga, oho, wow. Och så kan det vara lite tryggare för mig på något sätt.
Du menar, det hjälper liksom folk att acceptera sina skuggsidor?
Ja, så var det 2012-2017. Men nu har vi kroppspositivism no more, finns inte. Och jag undrar att hon försökte då visa att det fanns ett rum att vara det här, alla sakerna. Men nu just så går det ju inte.
Nej, det är väl ganska rejält.
Men fortfarande är det ganska moralistiskt. Men samtidigt har vi gått tillbaka till de där liksom kroppsidéerna. Det är ju intressant. Alltså man ska vara jävligt snygg, men samtidigt så om man säger fel sak så är det ännu fel. Så vi har liksom, vi är inne där någonstans.
Men titta det här.
Det blir mindre tillåtande.
Men titta, det här, igår så är en rubrik som inte det här skulle man inte ha skrivit för 10 år sedan. Alltså det här är helt fruktansvärt. Lena Dunham is not a genius or an inspiration. She's a morbidly obese, self-obsessed mediocrity with a very disturbing past. Alltså det här är rubriken, Daily Mail, men hon läser alltid Daily Mail. Tänk att skriva så här om en kvinna eller en människa överhuvudtaget.
Men Daily Mail är väl lag?
Alltså det är ju...
Alltså jag bara säger att kolla på alla.
Är det
alla. Ja, är det inte. Men jag menar, jag har någon gång sett om... Alltså de skriver så fruktansvärt om precis alla. Alltså jag menar, det är bara att den där tidningen, om man vill läsa hemska rubriker. Alltså, de går åt där vad det är som värst.
Så är det, så är det.
Det är
sen innehåller den här boken jättemycket skvaller, eller inte jättemycket, men skvaller som jag inte så förtjust i. Hon berättar hur den Adam Driver är på riktigt.
Ooh, det vill jag veta. Mm.
No, förstås är han då väldigt aggressiv och inte alls så trevlig.
Är det sant?
Ja!
Nej! Okej, jag vill inte sen heller veta det. Damn it!
Aggressiv och nedlåtande. Men det där, ja... Namnet på boken Fame Sick, hon säger att sjukdom precis som berömmelse gör att ens värld krymper och att man blir väldigt egoistisk. Att man blir på något sätt känner sig skild från alla andra. Och hon är väldigt, hemskt få gånger i boken om ens någon gång så reflekterar hon på andra människor och hur de har tänkt och upplevt saker och ting, utan allt är nog alltid från henne.
Väldigt självcentrerad.
Väldigt självcentrerad. Och sen handlar det inte så mycket om det där att skapa och vara kreativ, och det tycker jag är det roligaste. Hon berättat hur det var att börja att få göra girls och få sina drömmar bli verklighet och tiny furniture och allt det här. Det tycker jag var roligast, men ganska lite av det är det i den här boken, tyvärr. Men ja, ska man läsa den här boken eller inte? Alltså, jag tror att du kommer att tycka om den om du redan är ett fan. Om du inte kommer att tycka så är det så här, voj, är det att... Hon är känd för att be om ursäkt ganska snabbt. Att hon ber alltid om förlåtelse. Och det fortsätter hon i den här boken. Mm. Men vad tror ni? Kan hon, eller kan man överlag komma tillbaka om man har blivit så där sänkt av den stora massan?
Ja, jag tror. Jag tror att Lena Dunham absolut kommer att komma tillbaka. Men jag tror att det kommer att ta en stund ännu.
Ja. Framförallt måste hon ju komma med någonting som är relevant och bra. Helst då kanske en serie. Att liksom det att hon skriver en bok om sig själv är ju inte liksom, alltså hon måste ju visa att hon har något kreativt att komma med. Tänker jag, för att liksom komma
Men jag
tillbaka.
Tror definitivt att det kommer att vända, och då kommer det igen att vara sådär, de här härliga människorna som på något sätt talar sanningen hela tiden fast det var, och gjorde de här missarna, och hon kommer att bli älskad igen, men jag tror att det tar alltså en stund ännu. Men jag tror definitivt att det kommer tillbaks.
Ja, men jag sen så funderar också, det här nu är helt deppigt och jag tror att det här är också helt för enkelt, men sen undrar jag det att var det ändå så att hon var, om hon skulle vara snygg skulle hon kanske komma undan lättare. Är det därför man blev så irriterad på henne?
Men hon skulle aldrig ha blivit så där stor. Alltså det som var ju revolutionerande var ju att hon var som hon är. Så om hon skulle ha sett ut på ett helt annat sätt så skulle hon ju aldrig ha blivit Lina Dunham. Så då, alltså det är en fråga som inte går att ställa. Så att jag menar, hon blev så där stor just för vem hon var. Och hon fälls för vem hon är. Och det här är ju klassiskt beteende alltså. Så här, alltså jag menar, vi kan säkert ha 100 exempel på sådana som lyfts upp och så ska de ner. Av en eller annan orsak.
Nå nu?
Jaha.
Nå nu?
Men lite kommer vi in på samma, vi ska se. Här finns lite liksom liknande grejer i vad jag ville tala om. Så vi just talar om lite just med de här moralistiska tendenserna i vårt samhälle. Men bra, jag har alltså sett I Was a Stranger av Brant Anderson. Alltså amerikansk filmskapare. Jag tror att det här är hans första film som regissör. Han är, liksom, har producerat film länge och han är också aktivist. Och det här var alltså en ganska liksom...
Går det på bio nu?
Den går på bio nu och den var nog en ganska brutal film och väldigt stark. Alltså det handlar om syriska inbördeskriget och sen på därpå följande flykt då. Landvägen till Turkiet och sen över havet då till Grekland och Europeiska unionen. Jag kan säga att det här är ganska heavy film. Jag satt ensam i den här biosalongen och det var helt bra för det var liksom ganska emotionell. Och jag måste säga, speciellt som, eller i alla fall min egna upplevelse är som familjefar så är det på gränsen av vad man klarar av, för att som vi vet så i sådana här konflikter så skonas inte heller barnen och det gör det inte heller i den här filmen. Så det är ganska tungt. Men det som det här ju definitivt känns är väldigt, väldigt autentiskt. Det här känns liksom, det här är väldigt starkt och tungt att se. Och det var då jag började tänka på en av de här stora trenderna vi har haft så länge. Alltså den här suktan efter autenticitet. Så att det här är ju verkligen det. Alltså jag menar, om man vill se en film som känns väldigt autentisk så är det ju det här. För att, så är det. Men jag tror liksom inte att det är det här folk vill ha när de kräver autenticitet. Och det tänker jag att har att göra med den här andra liksom stora trenden vi har haft de senaste 10 åren. Och det är ju den här totala på något sätt jag-centreringen. Och den här kombinationen är liksom jättesvår. För du vill ha något som är jätteautentiskt och sen är du helt koncentrerad på din egen person. Och det menar jag att är svårt därför att det gör att du lägger dig själv i fokus. Alltså, du är viktigast och sen så vill du ha resten. Så du vill ha liksom viktiga filmer med viktiga ämnen men du vill hela tiden må jättebra med dig själv. Och det är liksom det att man vill att den här filmen liksom ska uppehålla den där goda bilden man har av sig själv. Och det kräver nästan alltid då att filmen borde liksom dela upp då i goda och onda och offer och förövare. Så att man då som tittare kan identifiera sig då med det där goda offret och sen känna sig god och sen bli så där berörd av sin egen godhet. Alltså det är det finaste trenden tycker jag, det här folk...
Speciellt när man ska filma sig själv. Finlandssvenska.
Ja,
när
men
det handlar om flykt över Medelhavet.
Men alltså, är det inte just det att folk liksom filmar...
Vi är ju per automatik dåliga människor för att vi bor här.
Men folk vill ju filma sig själv. Vilken film var det? Det var den här, jag såg den här, det var en sån här thailändsk film som vi sen tittade på. Som var ganska fin. Som det liksom hade blivit en jättestor, den var på Netflix. Nu kommer jag inte ihåg, min mormors miljoner eller något.
Ja, jag har sett den.
Som liksom, den blev viral därför att alla människor filmar sig själv gråtande för de blev så berörda av den här thailändska filmen. Och jag tycker att det här är liksom, det här är nutid. Att du tittar på den, jag gråter, oj nej, jag är helt jättegod. Jag blir så berörd av den här killen som är berörd av sin mormor nu. Så jag tänker att det är väl vad folk vill ha för film. Det är kanske just som du säger, inte det syriska inbördeskriget folk vill ha.
Du filmade inte dig själv igår när du grät.
Nej, jag gjorde inte. Men det här problemet är ju då det att man ändå vill ha den här autenticiteten. Och sen vill man ju också att det ska vara sant. Och här var du lite inne på det här, Andrea, tidigare. Att problemet är ju att det sällan är så svartvitt. Men man liksom, jag tror att vi på något sätt vill förändra verkligheten till vad vi vill att den ska vara. Och så vill vi att ingen ska få säga något annat. Den ska liksom hålla. Mm. Och det här är ju helt...
Cognitive bias.
Ja, det här är helt omöjligt. Och jag tänker liksom på något sätt... Jag började tänka när jag satt där i den här salen, så började jag tänka på den där gamla referenser. Men alltså Jack Nicholson citat, eller hans karaktär i A Few Good Men, som säger you want the truth, you can't handle the truth. Och det tror jag är helt rätt. We can't handle the truth. Och det tror jag att vi är helt enkelt inte tillräckligt ödmjuka för det. Och det här, och det är därför jag tänker att jag tror att det är två trender som möts i den här filmen. För det ska sägas, den här filmen är då väldigt autentisk, men det vad det också är att det är en episodfilm.
Okay.
Kommer ni ihåg? Alltså, ja, om jag säger episod...
Shortcuts, Magnolia...
Det var de exempel jag hade. Shortcuts, Magnolia...
Amores Perros.
Det var de tre jag hade. Nå, ni har helt koll.
Vi bara märker vilken generation vi alla är.
Ja, men om
när var det? Slutet av 90-talet?
Det är just där.
Slutet av 90-talet. Liksom början av 2000-talet var ännu. Just Amores Perros tror jag just där. Det är just där vid 2000. Det kan hända att det är till och med 2000. Shortcuts är ju tidigare.
Det är 95 tror jag.
Men Magnolia är också där 99.
Ja,
något sånt. Så vi talar nog just vid millennieskiftet. Men om vi, snabbt för dem som inte då är bekanta med episodfilm, ska förklara vad episodfilm är. Kan ni snabbt redogöra eller kommer ni?
No, det är flera olika parallella berättelser om olika människor som kan vara kopplade till varandra men inte behöver ens vara kopplade. Det kan till exempel vara att det handlar om staden Los Angeles och olika öden i den.
Ja. Ja, och sen är just, i vissa fall så är det just det att de kopplar så att vissa historier kopplar ihop och vissa inte. Så att man följer till exempel en karaktär jättelänge och sen kommer det en historia emellan och sen följer med en annan karaktär som plötsligt kommer in och den var en liten roll i den där första berättelsen och sådana saker. Mm. Man liksom kopplar ihop.
Det finns nog i serier, för till exempel High Maintenance och Easy är ju två exempel på väldigt bra serier, för de var ju 10 år gamla, men när det handlar om, ibland kopplas det sen ihop, men oftast är det liksom nya karaktärer. Så här slice of life talar man också om, att man bara visar en viss bit utan att det är så jättedramaturgisk båge och allt ska liksom knytas ihop och sådär.
Det är något med sådana episodfilmer som gör allt att jag kopplar av, att det är någonting som att man tillåter sig själv att inte söka hela tiden efter den där röda tråden, den där stora berättelsen, utan man får bara sitta och titta och se det hända, att det känns autentiskt, att det är som riktiga livet, man bara sitter jaha. Mm-hmm. Och sen får man koppla själv ihop dem om man vill.
Ja, och jag tror också att det var som du säger, Andrea, att den flyttades till tv-serieformat. Jag tror att det var lite det som tog liksom luften ur den där episodfilmboomen. Att det här enkelt tv-serier kunde göra liksom alla de här historierna på längre och sådär. Men jag börjar känna att tv-serien igen börjar liksom lite flytta sig tillbaka till någon slags en karaktär. Alltså jag tänkte på något sätt så, jag tycker den där, just den där Harry Hole. Men jag tänker att den på något sätt kändes just som att vi är på väg in i något nytt. Alltså nu ska vi inte gå in på det mera, men det kändes som något tidigt liksom 90-tal. Jag börjar tänka mig, alltså den serien känns som något...
Det är otidsenlig liksom.
Ja, men det är någonting... Ja, och därför tänker jag just att på något sätt, om man nu kan säga trenden baserat på den serien, att liksom serierna åker dit och att filmerna, kanske båda åker tillbaka till liksom 90-talet, 2000. För det var, filmerna tycker jag nu sakta men säkert så börjar den här episodfilmen komma tillbaka. Och då tänker jag att jag tror att det håller på att flytta sig in liksom mot så att säga mainstreamen. Mm. Nu kommer det ju liksom just från, mera från då liksom konstfilm eller liksom från det hållet. Men det håller på att flytta sig in mot mitten. Och,
Elmer, kan det ha att göra med det då att folk kanske inte... Alltid yngre människor har så att de orkar titta en hel spelfilm, att de måste få se som korta snuttar.
Jag tror faktiskt alltså, inte...
Det är ju en bra teori att det är snuttifiering.
Ja. Det kan hända att det är snuttifiering, men jag vill ha mer positiv sväng. Vi kan säga att det är snuttifiering och att man inte kan hålla med. Men jag tänkte på något sätt att det har att göra med den här, just den här totala jag-centreringen. För att det handlar ju om det här att man ska identifiera sig med huvudkaraktären. Mm. Vilket jag alltid har tyckt är lite konstigt. Är det viktigt för er att identifiera er med huvudkaraktären?
Faktiskt inte minsta.
Men det här är ju ändå något som, är, alltså, som det alltid talas om.
Jag tycker inte det är viktigt att de ska vara jättegoda.
Nej, men jag tänker just att i de här tiderna som är så totalmoralistiska, som vi just talade om Lina Downham och så här, så jag tycker att liksom huvudkaraktärernas spelrum börjar bli mindre och mindre, för att man liksom, de måste, för att personen som vill känna sig så god med sig själv ska kunna identifiera sig, så får den här personen då som är huvudkaraktären alltså inte egentligen ha något fel. De får bara ha såna fel som vi tycker själva liksom är coola fel. Och då är det frågan om vad är då tillåtet i samhället och inte för då. Men allt som går ut över det, alltså jag börjar tycka att det är lite sådär som när man är på jobbintervju och vet ni, ens brister är samma, eller liksom, ja, ens brister är maskerade styrkor sådär.
Ja, sådär Miss World, så jag ibland tar jag för mycket ansvar.
Exakt. Alltså jag tänker just att min styrka är att jag är jätteambitiös och samtidigt jätteempatisk, empatisk, och min svaghet är att jag är jätteambitiös och samtidigt jätteempatisk. Det är jättesvårt att kombinera, jag blir så här dragen och emellanåt har jag inte... Men det är just sånt här liksom, det här är liksom typ bristerna, ja, som en huvudkaraktär kan ha. Så jag tycker på något sätt det har lett lite till att det blir mindre och mindre intressant. Just som vi tänker att okej, okay, Lina Damme Girls fick vara äcklig och sådär. Och nu får man inte vara. Mm. Och det är ointressant. Och därför tänker jag att okej, okay, om man kan göra en episodfilm och du har liksom 5-6 huvudkaraktärer, så kan du kanske tillåta att alla inte är liksom felfria. Utan du får helt enkelt mera perspektiv. Ja. Och sen tänker jag också att
det är väl det
vad vi behöver i det här livet. Alltså för att om det är något vi är jätte dåliga på, så är det just att se, alltså förstå någon som inte tänker som vi. Det här vet vi alla. Så att på något sätt är det där också bra. Och det i den här filmen var just fint, att den här filmen den är inte svartvit. Den är ganska liksom problematisk. Klart det finns människor som försöker göra så att säga gott, men så finns det också folk som är där liksom, jag menar, i ett inbördeskrig. Alltså så, det är ju inte enkelt. Det är ju inte svartvitt liksom. Alltså jag läste just gårdens Hesari något som alltså upprörde mig, alltså något. Har ni hört det här, nu är det jättepoppis med alltså holocaust-litteratur som på något sätt handlar om Auschwitz och historier där, och folk liksom gottar sig i någon slags, alltså det här har blivit nu en poppis grej.
Att man gottar sig i liksom fruktansvärt misär.
Man skriver fiktion i Auschwitz som handlar om storyn, och då blir folk så jätteberörda, och det är liksom goda människor och så kritiserar
liksom det. Lidande porr.
Jo, eller? Men också liksom hur de här människorna ändå med liksom våg liksom under de här hemska omständigheterna, så visar de något slags sån här, och folk är liksom jättegår igång på det, och då stod det också där, det här är helt vansinnigt, att så det här är såna extrema att man kan inte liksom göra det till såna här enkla, och man ska inte känna sig, att folk blir berörda, och det här är på något sätt det där extrema av det här, liksom godhetsporre som människor sysslar med.
Men kanske det är också det att folk är så bedövade av att de doomscrollar så mycket, så liksom ingenting riktigt, plus att nästan alla är medicinerade med SSRI-mediciner, så att det kanske behövs, eller att det är det som har lett fram till det, att det är så svårt att beröra folk för att alla är så bedövade. Så därför måste man ha så här extremt för att det ska på något sätt
det är säkert,
breakthrough
jo. Och, sen,
och gå in.
Det tror jag är säkert sant. Och sen tror jag det andra är sant, just det som Anne sa med den där, som just var med Girls, att man liksom, man får inga utlopp för sin egen skuggsida, så man liksom, man är så extrem i den där egna upplevelsen att man är så jättegod och bra människa, men det är ju inte sant, så det lurar ju efter.
Men
man söker...
är det som går kring och riktigt tror på att den
själv är god? Nu tror ju folk,
Jo, jag vet, men hur kan man landa
tycker,
i det?
Alltså jag tycker alla sidor tycker ju, alltså sen tror de ju bara helt extremt olika saker, men jag tycker ju att så att nu tror jag också, både höger och vänster och alla däremellan tycker alla att de är goda
vet,
och liksom är den goda kampen.
Men hur är det möjligt att jag man vet inte hur tycker det är möjligt. Att man själv är en lite komplex människa som kanske inte alltid är så
fantastisk? Nej, det tror jag att många hemligheter, och så är de ju rädda att de hemligheterna ska komma fram.
Fan, människor borde göra shadow work så in i
helvete. Jo, det håller jag med.
Men vänta, det var bra fråga, Andrea, men alltså, jag vet ju att jag... Nej, men vet du vad? Har jag helt fel i huvudet? Jag har en sån här shadow... Jag gör jättemycket shadow work. Ja. Och jag tror ju att jag... Alltså, det finns något inom mig som alltid vill gott. Förstår ni? Mm. Fast jag är ju jätteäcklig som människa, förstås.
Ja, men alltså, det där tycker jag är rätt. Att landa i det där. Det är inte jag ifrågasätter. För nu handlar det om kärnan när du talar. Utan jag ifrågasätter den där liksom godhet, markerings, illusions.
Ja, och att om man tar bort allt det liksom det dåliga. Alltså, jag menar, det här är väl just skillnaden som Lina Dunham då i Girls fick vara allt. Ja. Och äcklig, men det gör ju inte henne till en ond människa. Men nu är liksom så att säga de där sakerna som hon säger fel, nu ska hon bli cancelled. Det är exakt det handlar om. Att man kan inte vara en människa, en fullständig människa, godkänns inte. Du måste klippa bort allt det där, så att säga, det där skuggan, och bara vara det där goda. Inte säga heller att folk är onda. Jag säger just bara som Andrea säger, folk är komplexa, det är inte enkelt, man har motstridigheter. Alltså, som skådespelare är det ju helt vansinnigt, därför att det förstår du ju alltid. Alltså, hela grunden att skådespela är att din karaktär, du kan inte spela en karaktär som säger så här, jag spelar en ond karaktär. Mm. Alltså, då gör du inte ditt jobb. Hela idén är ju att förstå, varför fungerar den här personen som den gör? Mm. Det här tycker jag episodfilm kan visa. Alltså, just att man kan visa också de som man inte, så att säga, inte de där som man tycker om. Men varför gör det? Det är också det enda sättet vi kan förstå varifrån ondska kommer. Alltså, bara, nu är det bara så här, det finns onda och det finns goda människor. Mm. De onda ska vi ungefär döda. Eller vad ska ni göra med de onda människorna? Alltså, vad är idén här? Det är också det som jag blir helt galen på. Att vad är idé om man inte kan diskutera, om man inte kan förstå? Vad är lösningen?
Men jag tänker att det är ju det som kulturen är det bästa som kan som visar den här komplexiteten. Och det sägs ju för folk, alla är ju inte av naturen jätteempatiska, men om du konsumerar mycket bra kultur så är det nog svårt att se svartvitt.
Men är inte, det är problemet tycker jag under de senaste åren, att kulturen har varit, det har varit jättehårt vad du kan göra och inte. Det har ju varit jättemoralistiskt. Om du får inte visa massa saker. Om du visar empati för fel person är det hemskt, det är skandal. Alltså, det är ju just det här att kulturen borde ha den där uppgiften, men kulturen har ju inte kunnat göra det där. Alltså det upplever jag.
Men i den här filmen så den börjar med ett Shakespeares citat.
Ja, det börjar.
Och det tycker jag är så jättefint att jag läste en intervju med professor Klassiliakus, och han sa först var det så att han sa att tre författare som han alltid återkommer till. Shakespeare, Brecht, Beckett förstås. Först var jag sådär, tänkte så det här är alltså en man som har läst väldigt mycket, så tog han fram de här gubbarna. Men sen så blev det sådär att det ändå kändes fint, att viss konst är evig, att fast det inte alltid görs bra konst och litteratur, så tänker jag att det ändå att Shakespeare finns ännu, förstår ni? Eller jag vet inte vad jag vill säga.
Men klart, jag menar, de tankarna, det är ju samma sak, att inte det är så att vi tänker bättre nu än vad man tänkte för 500 år sedan. Alltså de där klara tankarna som handlar om livet, klart, och Shakespeare, hans pjäser, finns det massa sånt. Så varför skulle de bli förlegade att säga, jag tror definitivt inte att vi är mer intelligenta nu än vad man var för 600 år sedan.
Jag är helt så här, ska jag gå emot det nu eller inte? Alltså, jag står och tvekar.
Men eviga tankar om... Alltså, det finns ju mycket kulturellt och sånt och liksom med värderingar som kan förändras. Men verkligen, alltså, idéer om vad livet är... Mm. Inte tror jag det nu sådär att nu har vi fattat. Jag tycker alltså mindre.
Och
om jag
att bli sårad i kärlek eller att vara med om att någon närstående dör och så vidare. De där är ju nog eviga.
Jo.
Saker, de teman.
Men jag tänkte bara liksom, knyta ihop här på det sättet att jag tror ju att liksom, just som vi talade tidigare, att, alltså jag-centrering och autenticitet som kombination funkar inte. Så jag tror att vi måste helt enkelt välja. Och jag är nog rädd att jag tror att vi kommer att välja jag-centreringen. Så att det som jag tror att kommer att göra det här är att vi kommer alltså att ge upp den här liksom suktan efter autenticitet, för att vi förstår att det går inte. Så vi kommer att gå tillbaka till underhållning. Alltså mera. För vi vill inte se verklighet, utan vi vill se fiktion som vi kan då förhålla oss till på gott avstånd och fortfarande må bra med oss själva. Och så tror jag också att det blir just det här med våld och obehagligheter. Vi går tillbaka till det där när det är mera underhållande. Och jag tänker kombinationen episodfilm och underhållning som tangerar mörkare teman, så tänker jag att man behöver inte leta längre en USAs försvarsministers tal för att få svar på vart vi är på väg. Vi är alltså på riktigt på väg tillbaka till Pulp Fiction, tror jag. Alltså vi är på väg, och nu säger jag direkt så jag älskar Pulp Fiction som film, så det här är inte heller bara en kritik, men jag tror att Pulp Fiction är liksom det som kommer tillbaka. Inte det som Tarantino gör nu, men det som Tarantino gjorde då. För det är sådär, det är våldsamt, det är coolt, det är bristfälliga typer, men allt är fiktion och allt är jätte på ett bekvämt avstånd. Och så är det här jättebra musik.
Och det är liksom en
musik.
Jättestor comic relief när någon skjuter huvudet av Marvin,
exakt.
Liksom i misstag. Det är ju liksom en fruktansvärt.
Ja, men det är liksom lite dit jag tror vi är på väg, och där är det också episodfilm. Så det är episodfilm minus autenticitet.
Jag måste säga att jag redan i några år har funderat sådär, att vad ska man kunna göra för samhället? och för människor omkring sig som skulle vara något annat än att bara försöka vara liksom en entusiastisk och kärleksfull och inspirerande person liksom, till de som är i ens närhet. Och sen så var det lite olika faktorer. Bland annat min svenska kompis Tatjana, shoutout. Hon gick en beredskapskurs i Sverige. Och då var jag så här, det där är intressant. Sen talade jag med min kollega Marina och vi hittade liksom en grej. Men sen det som liksom verkligen pushade mig var att jag brukar varje år göra, jag kanske till och med talar om det säkert här, något som heter Årskompassen. Det är en gratis pdf, man kan ladda det på nätet, som handlar om att man går igenom hur året bakåt såg ut och så planerar man liksom året framåt. Jag har gjort det här sedan 2020 typ, tillsammans med min kompis Oliver. Och en av frågorna i år var liksom, när har du befunnit dig utanför din bekvämlighetszon då 2025? Och jag kom inte på någon svar på den frågan. Och that's not good. Nåja, så dök den här möjligheten upp att åka på en beredskapskurs för kvinnor. Och det gjorde jag då i helgen. Jag var på Karelska brigaden i 3 dygn. Och sen så, jag har varit i några liksom olyckor och krissituationer, och då har jag varit väldigt rationell och handlingskraftig, och jag litar liksom på mig själv. Och jag har också tänkt att det är ju inte alla som reagerar så. Man kan också liksom frysa eller bli handlingsförlamad och sådär. Så jag tänker att om man tror på att man kan känna som då blir handlingskraftig, så då är det väldigt viktigt att man vet vad man ska göra för att vara handlingskraftig.
Vi talar just om det.
Vad är rätt handling?
I sällskap. Jag tror att det är så att man kan, fast man har en gång varit en, så kan man en annan gång bli en annan.
Absolut. Ja. Jag har varit i några stycken, okay. Och då hade det varit likadant. Men det betyder ju inte att om det skulle vara min brorsa som skulle ligga liksom lealös på golvet. Men ja. Ju fler grejer man är med om, kanske mer kan man lita på sin egen reaktion.
Ja.
Och det som de talade om under den här kursen var också att man kan på det sättet kategorisera. Det här är ingenting att någonting är bättre eller sämre än något annat, men att om det kommer en kris i samhället så finns det folk som kommer att behöva mycket hjälp av myndigheter. Det kan vara liksom äldre eller barn eller folk med någon slags funktionsnedsättning. Och så finns det sådana som kan ta hand om sig själv och sin familj. Och så finns det en tredje som har kapacitet att hjälpa även andra. Och jag vill jättegärna vara i den där tredje. Var skulle ni placera er själv liksom?
Jag vill inte, jag har svårt att ta emot hjälp. Jag skulle absolut vilja hjälpa, men det var så bra att du sa det, André, att man måste, för jag blir ganska i kris när det är riktigt hemskt, så då blir jag cool, lugn och så börjar jag agera, men jag skulle inte veta vad man skulle göra.
Det är ju just att, ja.
Alltså, jag skulle göra säkert allt helt fel, snabbt åt skogen. Så jag borde ju verkligen lära mig vad man ska göra.
Nu känner jag också att jag skulle vilja hjälpa.
Men kanske alla gör.
Och det att klara sig själv är en jättestor hjälp. För då så tar man inte på liksom myndigheterna. Nåja. Men då anmälde jag mig till det här. Det är något som heter Nasta Sabotar. Det gick av stappen förra veckoslutet på Karelska brigaden. Det ordnades av Naisten Valmiuslit, alltså kvinnans beredskapsförbund, som är en slags takorganisation för 10 olika förbund. Och dit hör bland annat finlandssvenska Marta-förbund. Men det här var då liksom helt på finska. Och det ordnades tillsammans med Försvarsmakten.
Men hur fick du plats? Alltså jag förstår
jag att... satt och refreshade som en dåre och anmälde mig inom första minuten. Jag anmälde även min kollega som råkade sitta på en flight från New York. Och jag var klar med hennes anmälan 5 över och hon hamnade på väntelista och fick inte en plats.
Nej.
Så att det här är som att försöka få biljetter till Abbas reunion. Liksom.
Det finns ju finlandssvenska också. Och det ska vara att du kanske, om du behöver inte vara exakt sådär snabb, utan du kanske 1,5 minut på det. Att den är lite mindre populär för att alla känner till att det finns för finlandssvenska. På finlandssvenska också.
Och här var ju liksom, vi var 34 personer på just den kursen jag gick, och en av dem var en dam från Grakkulla. Men annars var det ju väldigt finspråkigt. Okej, det här veckoslutet består av 11 olika kurser. Och jag vet inte hur många, vissa kurser var de nog lite färre än vi var. Men det var över 300 kvinnor då, där. Och den kursen jag gick på hette Arjen turvallisuus, säkerhet i vardagen. Elma, har du gått, Milin?
Ja.
Ja.
6 månader.
Vad är den liksom upplevelsen av det livet?
Väldigt intressant. Jag har nog sagt det här någon gång. Alltså det första som är väldigt intressant är att det var då jag förstod hur snabbt man... Alltså, vad heter det? så adapt, vad heter det?
Rättar in sig i ledet.
No, inte rättar in sig i ledet.
Bra uttryck här, men okay. Det kanske inte
var det du menar. Nej, utan jag menar att man accepterar eller bara accepterar att så här är livet. Ja. Alltså jag menar, jättesnabbt så lär du dig liksom sådär att okej, när han kommer då hälsar jag, då gör jag honnör när de har de där gradbeteckningarna och det här är min plats och jag är i den här hierarkin. Mm. Och alltså, väldigt snabbt så ifrågasätter du inte mera. Mm. Alltså det betyder inte att du tycker om det. Sen är det ju, i Finland är det ju intressant just när det är så att när det inte är frivilligt, så det är egentligen kulturen där att alla hatar det. Och det här är faktiskt ett problem just för kvinnor som kommer dit eftersom det är frivilligt.
Alltså, jag skulle säga, vill ju gå, liksom.
De går där och det, alltså där var jag gick, så det är att man tycker inte om dem som vill vara där. Alltså det finns vissa, alltså killar som är sådär, älskar armén. Ingen gillar dem. Alltså den där kulturen är att vi skulle bara vilja fara härifrån. Ja. Och därför är det faktiskt just problem med det, att när det är frivilligt för kvinnor så hamnar de i den där andra kategorin som är den man inte tycker om. Och det handlar inte
om
bara
kön utan om vilja.
Och nu finns det ju chauvinism också, manschauvinism, absolut. Men det finns den här extra grejen som gör det lite krångligt faktiskt. Och jag vet inte hur man liksom skulle komma åt det.
Men är du liksom sugen på det? Eller har du varit med om något liknande?
Jag är sugen på det. Jag bara funderar på det. Att jag undrar om det är annan stämning nu för de som går i militären eftersom det är mera kris nu. Att man kanske skulle mera uppskatta kvinnor som är där.
Okej, jag ska berätta nu till basics här då. Alltså, kursen var från fredag morgon till söndag eftermiddag. Och det var 16 timmar skolning. Väldigt tajt schema. Väckning var 6:30 och sen var det program ända till 9. Och vi gick bland annat igenom hur man klarar sig 72 timmar utan el, hur man släcker olika bränder. Okej, häll aldrig vatten på en brand i fett, men det vet ju alla från tidigare, det blir en total kaos. Hur elgeneratorer funkar, första hjälp, resiliens i kriser och så vidare. Och det var då alltså, vi var 34 personer på den här kursen och jag skulle säga kursdeltagarna var liksom rejäla vanliga finska kvinnor. Främst i åldern 40-60. Och de flesta bodde i eget hus, kanske lite på landsbygden, hade barn, hade hund, kanske en man som var aktiv i frivilliga brandkåren. Ja, ni vet, alltså det här folket som håller landet uppe, som i Sverige blev väldigt utkänt när politiker sa verklighetens folk. Så det är alltså inte sådana sovakin från storstaden som jag då representerar med vänsterliberala åsikter. Och alltså, don't get me wrong, de var jätteljuvliga. Det var bara det att jag var väldigt annorlunda än alla det här. Väldigt långt från deras verkligheten, bor ensam i en höghuslägenhet och umgås mest med finlandssvenskar och bögar och är liksom kosmopolit och gammal klubbare och välberest och ja. De har inte hört alls om Berghain och Malcolm Gladwell, de här typerna.
Men tog de emot dig på ett bra sätt?
De var underbara, för det här är alltså liksom fantastiska människor som vi behöver om skiten slår i fläkten så att säga. Och jag ville ju då vara utanför mitt bekvämlighetsområde. Så nu jag har bara några exempel på när jag var det. Bara det att befinna mig i en helt finskspråkig miljö med väldigt mycket okänd terminologi. Det var definitivt. Och när jag skulle liksom anteckna så försökte jag anteckna både på finska och liksom översätta simultant på svenska. Det var ganska. Sen var det otroligt svårt för mig att tvingas äta den riktigt äckliga maten som fanns där, som alltså mycket värre än någon skolmat. Och dessutom höll jag nu. Nåja, jag har en ganska liksom specifik diet nu som inte alls rimmar med den där militärmaten. Så det var väldigt svårt.
Vad var det äckligaste du åt?
Jag skulle säga att det var sån här gryta med något. Det var supposedly taco-kryddad. Det var som en slags hönsfrikassé och jag alltid hatade hönsfrikassé i skolan också. Så det var svårt. Nåja, och sen så tyckte jag det var svårt att inte ha några pauser. Alltså där lördagens program till exempel var hela tiden från 6:30 till 21:30. Och det är liksom ganska hårt. Och det var både praktiska och att sitta och ta in massor, delvis ny information. Och sen att man liksom inte får bestämma när man ens går på toaletten. Men jag tyckte inte att det var något jobbigt att sova i en sovsal med 10 andra kvinnor. Vilket jag tänkte kanske att jag sov liksom jättebra nog för att jag också hade tagit riktigt bra amerikansk melatonin med mig och hade öronproppar och sovmask och liksom så här. Men man var ju också så slut. Men nu ska jag berätta vad som jag var förvånansvärt roligt. Som jag blev liksom förvånad över. Att marschera Okej. Vi var ju då på en brigad, så att man får inte röra sig alls ensam. Utan vi gick ju en formation där det är tre människor i rad och så är det då liksom köa bakåt. Och man gör en så kallad ojen och så att man sträcker ut armen på den bredvidvarande personens axel. Alltså längst fram, det är bara de som kollar. Så att den liksom rätt avstånd från en. Och sen så marscherar man ju då. Och jag fick en gång vara det som heter kulmamies hörnman. Och då är man längst fram till vänster. Och då är det ens marschtakt som de andra liksom går efter. Och det var så otroligt roligt. Och det är ju då det här vassen, vassen, kaxkolme, vassen. Alltså vänster, vänster. Och sen så sa några av mina kurskamrater att det var så otroligt bra. Det var så tydligt, ditt marscherande. Och alltså jag var så oproportionerligt glad. Att det är liksom inget om någon sa, oj vad du ser fräsch ut. Eller du var jättebra på scenen. Det är så inget jämfört med den här. Att jag fick av de här riktiga Facebook-kvinnor. Att de tyckte jag var liksom bra. Sen var det jätteroligt att släcka olika sorts bränder med brandfilt. En brinnande människa, en brinnande kastrull. Också förstås att spruta med brandsläckare, men det kan man ju liksom tänka sig att det är roligt. Och sen att lära sig hur en elgenerator funkar. Och det är så roligt. Alltså, jag har varit nära elgeneratorer i hela mitt liv. Jag har burit dem. Därför för att det är ju det man använder på skogsrave för att få igång skivspelarna. Men jag har liksom aldrig vetat hur de funkar för dessa kara att göra. Så nu vet jag i alla fall. Det är ju jätteenkelt hur de funkar. Men ändå man liksom ser det. Man får göra det. Det går igenom många gånger för det är mindre grupper liksom. Och sen att jag absolut blev så här peppad på det här. Att man ska ha en egen broderad namnskylt. Alltså ett efternamn som man sätter på det här militära. Och sen på sidan där graden har setts. Så då var det många som hade liksom Finlands flagga och så hade de då Naisten Valmiusliittos märke och sen så hade de någon annan sån stor övning de hade varit med om tidigare. Så där var jag helt så där. Nu ska jag skaffa liksom mina så egna som man kan sätta på, sådana märken. Det som jag tänkte på lite när du talade om det där om filmen, att den handlar liksom om kriget i Syrien och sen efterverkningen. Det var ganska intressant. Det kom jag på först efter hela kursen att ordet krig användes aldrig. Det var aldrig så att vi behöver kunna de här grejerna för att liksom, ryssarna kan komma. Mm. Utan det var alltid att kris och liksom avbrott i samhällsfunktionen. Och det talades ju en del förstås om Ukraina till exempel visade någon här video av hur det är små elgeneratorer utanför liksom alla höghus. För att de har så problem med den där strömmen för att det är ju det som bombas, de här kraftverkarna. Men det var aldrig liksom det. Utan det var sådär att okej, något scenario till exempel att det kommer en storm eller någonting. Eller det här händer liksom så att det blir elavbrott i flera dagar.
Det där är intressant. Jag ändrar också om det där har förändrats. För att då när vi var så var det nog, alltså talades det helt klart i klara termer.
Jo, men just, det här var ju inte heller militärt.
Nej, men jag tänker också att det som är jobbigt nu när det är mera kris så undrar jag också att gör det att man inte talar om det lika rakt för att det är närmare.
Jag tror det.
Jag undrar också hur det är med vapen. För jag tänker bara att just att skjuta där då var mera hypotetiskt. Ja. Alltså jag kände ju inte att jag kommer att gå och skjuta en människa. Nej. Nu tror jag ändå att man liksom på ett annat sätt funderar.
Det blir
den,
ju,
liksom,
ursäkta uttrycket, mycket mer laddat när det handlar om vapen. Alltså jag gick en eftermiddagskurs i att skjuta som jag fick barn att få i födelsedagspresent av min brorsa här om året. Och alltså det tog ganska länge innan den där extrema rädslan för att hålla i det där vapen liksom lätta. Att det är liksom vapen inger respekt och det är väldigt jobbigt att handskas med dem tycker jag.
Det som jag tycker också är chockerande hur bra de är. Alltså det måste jag säga att lärde mig i armén. Jag var så här, wow, okej. Okay. Alltså att vilken idiot som helst kan ligga från 75 meter träffa en liten tavla. Alltså det är bara att jag trodde inte att det var så där enkelt, men de här vapnen är ju så jäkla bra.
Krig nämndes då inte, men det, sen så efteråt fick man en digital enkät som man skulle då fylla i. Och en av frågorna var så här, hur stor var din vilja att försvara landet mot yttre hot med osäker utgång? Innan kursen och efter kursen. Och då var det från 1, som är då sämst, eller 0, till 10. Var skulle ni placera er att försvara vårt land? Säg, nu är det ju ett väldigt sannolikt scenario, är ju då att motherfucking...
Alltså det andra att man bara springer och rymmer.
Ja, det andra är ju att man drar till Sverige. Liksom, ja.
Alltså man vill ju säga en sak och sen vill man att det ska stämma, men inte vet man ju...
Alltså, nej. För jag tycker det här är alltså en otroligt svår fråga.
Ja, men för mig på det viset tänker jag att då blir det bara så enkelt att jag menar att vi är självständiga för att folk gick ut och inte ville dem heller. Så därför på något sätt känner jag sådär att nu är det väl... Alltså det, nu känner jag att det är den dealen som man ser gör som finländsk medborgare. Man får det här och det gör att jag är beredd att göra det där om det skulle hända. Och nu känner jag just i en försvar... Alltså där just om det är försvarskrig. Alltså om det skulle frågan om någon anfallskrig och något sånt och att vi skulle börja medla, så då är det nog helt klart nej. Ja, men, alltså jag är ju definitivt... pacifist.
Absolut, det här handlar om att någon annan anfalla oss.
Men i den situationen, och nu ska jag säga att den är hög, min vilja. Mm.
Ja, hur ska man leva med sig själv då? Att man fattar i Sverige, alltså det är lite svårt.
Ja, nu, man är ju nog en riktig fegis.
Ja, nej.
Nåja, det var ju en jättestor del av den här kursen var ju då att vad behövs för att klara sig i 75 timmar utan el. Och nu har jag förberett en liten tävling som heter Vem av er är mera prepper? Så nu okay. kan ni få poäng. Jag har skrivit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken saker. Och det här är ju inte alls allt.
Okay.
Och sen så säger ni, har ni det här?
Nej, jag har ingenting.
Nej, jag är dålig på det.
Elavbrottet blir ikväll när ni kommer härifrån.
Okej.
Ficklampa, som ni vet vad det är, som har batterier som inte är slut.
Ja.
Nej.
Okej, Elmer, ett poäng. En vevradio eller en radio som går på solceller för internet ligger nere.
Nej.
En powerbank som är laddad så ni kan ladda er telefon.
Ja!
Bra. Nej. Men vi har, det är ju bra, det ska ladda. Ja. Det finns nog en powerbank. Okej. Nej.
Dricksvatten. Köpevatten som är oöppnat, 2 liter per person per dygn beroende på hur många ni är i er familj, och det är ju 3 dygn man ska då klara sig.
Nu har jag lite men extra, men inte så där mycket. Nej.
Ja,
nu,
om det går att de har bubblor och det är lite smaker.
Absolut.
Bra.
Ja. Good. Okej, okay, då får du
champagne.
Poäng.
Sen,
mat för 3 dygn.
Ja.
Nej, har du mat för 3 dygn?
Oh. Choklad. Alltså måste det vara riktig mat. Det är ju mat.
Alltså, du ska vara klar.
Du ska klara. Men jag har alltså lite tonfisk, men ni träcker den så långt. Ja. Ja, det var nog dåligt.
Någonting att tillverka den här maten med, till exempel tranga eller grill på bakgården.
Nej, men jag behöver det tillagas mina chokorätter.
Mm. Om ni har någon medicin när ni behöver mediciner, så att det finns tillräckligt med mediciner.
Ja.
Kontanter, ganska mycket, men i små valörer.
Lite
så mycket som ni behöver för att liksom,
det tror jag skulle klara.
Köpa mat för familjen.
Jag har jättemycket pengar hemma. Nu ska jag berätta min adress.
Nej.
Madrassen full.
Jo, jag har pengar.
Du har pengar.
Ja,
och du hade också pengar.
Ja. Så vad fick jag? 3.
Okej, Elmar fick 3, Anne fick 5.
Wow.
Bra ändå. Bra.
Anne fick 5.
Andrea, jag lyfter så på hatten att du faktiskt får. För jag har på en lista nu alla fina saker jag ska göra åt mänskligheten då jag tror att jag är så god. Nu, i 10 år så har jag tänkt att jag ska vara på julafton och ge mat till folk. Har jag gjort det? Nej, jag bara tänker oj nu. Men...
No, det här var flera år som jag har tänkt.
Jo.
Och nu gjorde
men du gjorde det.
Och så tänker jag att när vi, det var liksom nästan som det var som ett så här fortgående skämt under den här kursen. Att när någon talade om någonting var hon så här, det här har vi också en kurs för. Så det finns hur mycket kurser som helst som man kan gå. Mm-hmm. Så att om någonting intresserar en extra mycket, hur bemöter man barn i kriser? Okej, obviously not for me. Men en som handlar om resiliens i kriser, det tycker jag är liksom intressant. Kanske jag kan liksom avsluta med att när man läser alla undersökningar om vad det är som skapar mening och lycka, så är det ju alltid att göra saker för andra och känna att man gör något betydelse och meningsfullt i sin community. Det finns inte riktigt exakt ett ord för det där, men, men liksom i sitt närsamhälle och kanske samhälle i stort. Och speciellt som barnfri kvinna, så är det mera jobb bakom att skapa mening i sitt liv än folk som har barn. Och det är bara ett faktum. Så att kanske det här kan vara ett sätt att tänka, att man inte bara har liksom tag i av alla privilegier i samhället, utan att man kan också ge tillbaka. Och det som jag tycker var en fantastisk sak när jag höll på att tala för några år sedan om liksom förklimakteriebesvär med en kvinna i min ålder, så var hon så att, ja, att hon hade läst en sån grej som det här verkligen har hon liksom tagit till sig, att en kvinna bygger sin styrka fram till 50 och efter 50 använder hon det. Så kanske då det är till det här.
Ja, sen vill jag ändå bara säga det att samtidigt är det nog så jävla dumt att det fortfarande ska vi hålla på med den här krigsgrejen. Alltså, just när jag såg det här syriska, om det här syriska inbördeskrig, då är det så jävla onödigt. Alltså, på grund av att någon ego av en person så förstörs ett helt land. Alltså, och alla lider. Och nu är det ju otroligt ledsamt, som du säger just, och som, själv som familjefar, att man ska leva i en värld var nu är det vi bara tillbaka så det ska bara krigas och krigas. Och igen tror man att det löser saker, det löser inte något.
Nej, förstås. Men vårt samhälle, vi är liksom invaggade i en falsk trygghet och då kan det handla om något helt annat. Liksom, om elen och nätet far blir, är vi ju helt handfallna. Vi vill inte vara helt handfallna i den situationen. Mm. Och det kan handla om annat än en krig.
Andrea Reuter, tack.
Tack.
Elmer Bäck, tack.
Tack.
Och jag, Anni Hietanen, säger tack för mig.
Hej då.
Hej.